Ja, det här är fredagen den 12 april och det här är Börslunch. Och den här veckans sista handelsdag ägnar vi helt och hållet åt nästa veckas stora snackis, nämligen kvartalsrapporterna för de stora svenska börsbolagen. Vilka ska man ha koll på och vilka nyckeltal kommer bli avgörande? Det ska jag prata om med dagens två gäster. Jag heter Jonas Malmborg och ni är hjärtligt välkomna. Och välkomna är även mina två gäster, Lars-Erik Lundgren från Aktieansvar och Niklas Wellfelt från Ålandsbanken. Välkomna.
Tack, tack.
Två veteraner i EFN-sammanhang får man säga.
men ändå unga och lovande.
Absolut. Jag tänker att så här är det. På tisdag, den 16 april, då inleds rapportsäsongen. Först ut av de stora svenska börsbolagen är Ericsson. Och sen på onsdagen kommer på tisdagen. Sen på onsdagen så kommer sen Volvo. Nu sa jag fel. Vi tar om det där. På tisdag är det ju Ericsson som kommer. Och sen så på onsdag så är det Volvo. Och sen så på torsdag så är det Investor, ABB, Nordea och Kinnevik. Och sen ramlar det på med stora börsbolag. Jag tänker vi börjar med en sportfråga här. Vi har fått inflationssiffror idag. Den är nere på 2,2. Och Stockholmsbörsen reagerar med ett litet glädjeskutt på nästan 1,5%. Vad säger ni inför nästa vecka? Hur känns det?
Oroväckande bra, tycker jag.
Oroväckande bra från Niklas. Vad säger Lars-Erik?
Ja, men det var väl bra. Absolut. 1,5%. Och jag vet inte om det var just inflationen, men det är ju starkt. Det är väldigt starkt.
Och OMX30 har ju varit uppe och nosat på 2500. Och vissa av de här bolagen står på sin all-time high. Samtidigt som vi då i Sverige kämpar, i varje fall vi som konsumenter, med höga räntor och inflation och höga matpriser. Och dessutom då en svag krona. Varför förklarar den här, ska vi säga, dubbla bilden? Vad säger du, Lars-Erik?
Vi har ju fått, det är framförallt de svenska, stora svenska verkstadsbolagen och kvalitetsverkstad kanske. Vi pratar ABB, vi pratar Atlas, Alfa och Volvo, ett V-bolag dessutom mitt alltihopa, som har dragit upp det här ganska ordentligt. Och de har egentligen inte sett någon svaghet. Vi har ju gått och väntat på lågkonjunktur, i alla fall jag som inte är makroekonom. Den kommer. Det har vi gjort i nästan 1,5 års tid, men den har inte kommit än så länge. Så det är väl... det är väl det som har liksom hjälpt kurserna hela tiden.
Och Niklas, vad säger du? De stora svenska börsbolagen som vi pratar om här, det är internationella bolag. De är inte så starkt påverkade av liksom, konjunkturen just i Sverige.
Ja, eller sen skulle jag säga också att vi pratar och läser och hör väldigt mycket om den här jobbiga tiden som vi är i med hög inflation och höga räntor. Men faktum är att det börjar ju mer och mer tillhöra, så att säga, 2022 och 2023. För nu är vi i ett läge där, som du nämnde, den låga inflationsstatistiken i morse. Vi är i ett läge där räntorna snart kommer att komma ner och inflationen har redan kommit ner och reallönerna börjar lyfta en del då. Och vi har haft under fjolåret en stor lagernedragning i industrin generellt sett. Den kommer antagligen börja leda till en lageruppbyggnad. Vi har hamnat i ett läge där konsumenterna gradvis får det bättre, då, som jag var inne på. Vi hamnar också i ett läge, tror jag, när olika ledande konjunkturindikatorer, sådana här månatliga PMI och annat, man brukar titta på, att de bottnar ur och börjar vända upp. Och så får man små positiva mätkrokar. Och då tror jag företagens investeringsverksamhet börjar dra igång också. Så att min känsla är mer att vi har passerat konjunkturbotten. Och det var ju en konjunkturnedgång som jag tror aldrig man har haft en så väl förannonserad avmattning som
men
vi hade.
Men den syntes inte i kursen.
Men den syntes knappt, för att hela andra halvåret 2022 så handlade det ju väldigt mycket om den här domedagen vi skulle in i, just på grund av den här, av väldigt mycket den här galopperande inflationen och centralbanker som galopperade därefter. Men jag tycker det börjar bli mer och mer historik och framåtblickande, tycker jag det ser ut som att konjunkturen bottnar ur och blickar vi in mot nästa år, om vi orkar titta mot 2025. Ja, men vi är på väg upp igen i konjunkturen.
Ja, härligt med lite makro där. Vi ska titta på börsen som vi gillar att göra. Och vi får upp en graf här på 5 år där vi jämför då det breda indexet mot storbolagsindex. Och vi kan ju se här att det har ju dragit på uppåt ganska ordentligt. Lars-Erik, vilka bolag är det som har dragit mest?
Alltså nu på slutet så är det ju storbolagen i Sverige som har dragit. Om nu ser det ut som de har gått likadant, men om man tänker sig från 2022 där så gick ju de, så var ju det breda indexet ledande, och då betyder det att de mindre bolagen har gått lite bättre, men nu har det kommit i kapp här. Och det är ju, i Sverige är det ju verkstadsbolagen. Jag menar, dels har vi fått en omvärdering av bank, ska man säga, i och med att vi har haft en positiv ränta då, som har lyft alltihopa. Men sen är det ju verkstadsbolagen som är ändå 35% av börsen som har dragit det här.
Vi ska få se om vi kan få se också på ett verkstadsindex. Här har vi då Stockholm Industrials som styrker det du precis sa, att alltså verkstadsindex är också uppe på all time high.
Ja, det gör ju mig lite nervös. Jag är inte riktigt säker på att vi ska accelerera konjunkturen här, utan det kanske är som att vi är vi tidigt eller är vi sent? Jag kanske är lite inne på att det är sent, men däremot så tror jag att konjunkturcykeln är så splittrad nu bland storbolag, mindre bolag, olika branscher, så att det finns ingen liksom homogen grej. Däremot så drivs ju index av de stora bolagen. Kommer man lite under så ser det lite annorlunda ut. Där har det ju varit sättningar.
Vi ska stanna kvar vid just de stora bolagen. Ett av de bolag som är uppe på sin all time high, eller som var det tidigare i mars ska vi säga, det var AB Volvo. 314 kronor stod bolaget i som högst.
Som hittat.
Är det här, Niklas, är det ett bolag som du kommer bevaka kvartalsrapporten för extra noga?
Ja, absolut. Dels har det varit, tycker jag, en framgångssaga under Martin Lundgrens ledning. Eller ja, ledningen under en längre tid. Kursmässigt, som du är inne på, har det gått väldigt bra. Men värderingsmässigt har det inte skenat iväg så här särskilt mycket. Men man har ju en fantastiskt stark intjäning, stark balansräkning och kan skifta.
Här ser vi Volvos kursgraf för övrigt. För det. Ja.
Just det, och där har vi en aktieutdelning också som gör att det jackar ner en del på slutet där. Men det här var ju under många år var det ju, om vi går tillbaks långt bak i tiden, så var det ju mer ett problembolag, men nu har det varit ett framgångsbolag och fortsätter att vara så. Nu ligger de ju, som du var inne på också här, väldigt tidigt i den här rapportcykeln, så det blir ju lite riktkar för var de här verkstadsbolagen är på väg, och verkstadsbolagen är oftast de bolagen som brukar röra sig mest i samband med rapportsäsongen, i och med att de är kopplade till konjunkturen, medan andra sektorer kanske inte är så hårt kopplade till konjunktursvängningar. Så att det blir jätteintressant.
Intressant att du nämner deras utdelning där, som var rekordstor på 37 miljarder kronor. Och senast som Volvo rapporterade kvartalsrapport, då såg det ut så här. Det var en omsättning på 148 miljarder. Av de här nyckeltalen, vad säger ni? Är det något speciellt just vad det gäller Volvo som ni kommer bevaka extra noga, eller är det generellt?
Ja, alltså det är väl, Volvo handlar väl mycket om att hålla lönsamhet och också vad vågar man säga framåtblickande.
Precis. Alltså, siffrorna kommer ju definitivt att vara bra och imponerande på alla sätt och vis i Volvo även i Q1. Men som sagt, rörelsemarginal på 14. Jag tror Trucks låg uppåt 16 någonting, va? Kommer man kunna hålla 16% marginal på lastbilar framöver? Det vore en stor avvikelse om vi skulle säga historiskt sett, då, för då har man ju legat betydligt lägre. Så att marknaden vill nog se var ligger, om när konjunkturen bottnar på något sätt, antal lastbilar sålda här, vad är Volvos marginal då? Är den dubbelsiffrig så är det, liksom, det är jättebra om det är så.
Lite gas, lite broms kanske i Volvo. Ja. Ett bolag som inte är fullt lika muntert i, men ändå allting är relativt, men det är SKF. De har ju bara gått 12% på 3 månader. Vi ska se, här har vi SKFs graf. Vi kan se här att de har sackat efter lite på index. Vad tror Niklas? Varför är SKFs kvartalsrapport så viktig? Har bolaget aktien mer att ge, skulle du säga?
Kortsiktigt kanske inte. Men vad ska jag säga? SKF är ju väldigt mycket ett derivat egentligen på just
verkstaden.
Den kortsiktiga cykliska utvecklingen. Okay. Mycket av de här rullager och annat som man gör är sånt som snurrar ut i det man brukar kalla industriproduktion. Så att de blir också väldigt mycket en omedelbar temperaturmätare på industrikonjunkturen. Sen har ju SKF haft problem att hålla lönsamhet, större problem än Volvo till och med, men de har liksom problem att hålla lönsamhet över en konjunkturcykel. Så att där blir det ju väldigt viktigt att se hur signalerar man framåtblickande. Jag tror inte man kommer våga säga så mycket från deras del. Men där har du också en relativt ny ledning som flaggar för att man vill försöka. Den stora utmaningen är att hålla en hög lägstanivå vad gäller lönsamheten. Så det blir också intressant att se marginalutvecklingen där. Mm. Men du har ju haft en stark kursutveckling de sista 5 månaderna. I allmänhet, men inte minst i SKF, vilket gör också att prislappen, alltså värderingen, har åkt upp en del. Och kortsiktigt kanske inte att det känns som att man behöver rusa in i den. Men det blir en viktig barometer för vad vi går och står nu och vart vi är på väg.
För 3 år sedan så kostade en SKF-aktie 253 kronor. Idag är den nere i 219 med ett P-tal någonstans kring 14-15 när jag tittade. Lars-Erik, är det inte köpläge på SKF?
Jag tror inte det.
Nej.
Därför att om det kommer en besvikelse så kommer historiken upp igen. Var bottnar det liksom? Och vi kan ha fel här att han håller en marginal, men det behöver bevisas först.
Ja. Rickard Gustafsson, vd för SKF. Och senast han rapporterade, då såg det ut så här. Och med vad du säger, Niklas, i åtanke så är det väl rörelsemarginalen som man ska titta mest på?
Ja, precis. Det beror ju på vad som händer på de här andra raderna också. Men rörelsemarginalen blir väldigt så här central, åtminstone när vi funderar på rapporten i förväg. Då. Mm.
Detta om verkstadsbolagen. Har de gjort sitt, Lars-Erik?
Jag tror att de stora, som vi sa här, som är på all-time-high-kurser och väldigt, väldigt nära, har gjort sitt, i alla fall för den här gången.
Ska man rikta in sig på de mindre verkstadsbolagen nu eller ska man rotera ut den här sektorn?
Jag tror man ska titta lite under i alla fall. För att jag tycker inte vi har sett någon korrigering. Det är liksom ingen kurskorrigering i de stora överhuvudtaget. Och sen kan man göra helt fel i konjunkturen. Det kanske tar fart. Vi landar inte överhuvudtaget. Det är noll landing-scenario. Men jag tvivlar på det. Och under de största så har man ju sett att kurserna har korrigerats. De har ju drabbats mycket, mycket hårdare. Det har ju liksom småbolag generellt. Jag säger inte att allt ska upp, men de har ju ändå fått liksom en korrigering i värdering och allting.
Ett bolag som det pratas om som inte är verkstad, det är Essity som tillverkar och levererar hygienprodukter, skogsbaserade sådana. Vi ska titta på Essitys graf, deras kursutveckling här. Och kan man ju konstatera att de har stått och stampat, kan man väl säga. Är det något som talar för att det ska börja lossna för Essity just nu? Det är ett sencykliskt bolag.
Stabilt, kan vi säga.
Stabilt, ja.
Det har stått still i 5 år. Men det som har skett är att man har sålt sitt aktieinnehav i kinesiska vindar. Mm. Vilket man får in ganska mycket pengar. 19 miljarder ungefär.
Var det ett bra pris, tycker du? Du hade hoppats på ett högre.
Alla hoppas på ett högre pris. Mm. Men jag tror att det är bra om man kommer ur det här överhuvudtaget, helt enkelt. Ja. För att det är väl lite konstigt att sitta med ett 50-procentigt innehav i ett kinesiskt bolag, faktiskt.
Borde man ha köpt hela, konsoliderat Vinda?
Jag tror inte man ska köpa så stora bolag i Kina just nu, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte det är en fördel i alla fall, faktiskt. Men det blir ju mer stabilt när man har sålt det, för beroendet av massan sjunker ganska dramatiskt efter det här. Plus att skuldsättningen går ner. Sen ska man komma ihåg att Staples generellt, där Essity hör till, har gått ganska dåligt faktiskt i 1-2 års tid. Och det känns på något sätt som att det är inte lika lätt med prissättningen till livsmedelshandeln eller detaljister på det sättet som verkstadsbolagen kanske kan höja betydligt fortare och få igenom sina prishöjningar. Mm. Här känns det som man kanske höjer och sen får man vänta ett år, ett halvår eller någonting, och på något sätt halkar man efter i den här råvaruuppgången, elprisuppgången och allt det här. Mm. Men jag tror att det börjar rätta till sig.
Senaste rapporten såg ut så här. Ja, det där var grafen. Där har vi den senaste Q4. Rörelsemarginal på 11,9. Vad kommer man kunna försvara den, eller ska den jackas upp ytterligare? Det är ganska högt ändå.
Ja, fast man ligger ju efter sin amerikanska konkurrent Kimberly-Clark helt enkelt. Så att den här borde kunna vara faktiskt lite högre. Mm. Dessutom har man ju, förutom just de här mjukpappret och det här, så har man också lite mer avancerade sårbordsprodukter här. Så det här borde marginalen komma upp. Man borde stänga det här gapet mot Kimberly-Clark och så kanske vi kan stänga värderingsgapet också som är 20-30% mot den amerikanska.
Så det kan finnas en uppsida i Essity. Hur stor uppsida? Vad säger Niklas?
Ja, så vi är också positiva till Essity. Mm. Och jag vet inte om man vill sätta någon siffra på det. Jag vet inte vad du säger, men jag håller med.
Det står ju 250. Det skulle ju kunna stå i 300, liksom, utan att det
utan några stora konstigheter. Nej, om man liksom levererar på förbättrad, varaktigt förbättrad lönsamhet. För det är också där man ska bygga förtroende. Det,
absolut, så är det. Och sen är det så att om börsen, det är en stabil defensiv aktie. Så om börsen ska rusa härifrån så kommer inte Essity vara det som går upp mest.
Nej. Det är också en 3% i direktavkastning. Är det tillräckligt högt eller ska den upp?
Vi får se hur...
med nuvarande aktiekurs ska vi säga.
Vi får se hur det ser ut och vad man gör med de här pengarna till att börja med. Mm. Om man väljer att betala tillbaka bara lån, en del har ju pratat om att man kanske skulle lansera något återköpsprogram. Det skulle kunna vara bra, tror jag. Mm. Så på något sätt markera att man tycker att aktien är låg eller på något sätt.
Och aktiemarknaden har ju varit väldigt stark sedan slutet på fjolåret. Så jag kan ju väl tänka mig att, vilket ju inte är konstigt alls, att under loppet av ett normalt börsår så brukar man ju ha en eller två rejäla sättningar. Mm. Om vi nu har haft en kraftig uppgång under den. 5-månadersperiod eller någonting, så att om vi framåt, vilket säsongsmässigt inte vore helt unikt, att man framåt sommaren får en liten dipp, då kan jag tänka mig att ett bolag som Essity, om de levererar hyggliga siffror, att det kommer vara en relativ vinnare åtminstone i en sån situation då.
Vi ska titta på ytterligare ett bolag som jag vet att du, Lars Erik, har varmt om hjärtat. Yep. Det är Swedish Orphan Biovitrum, alltså Sobi. De är specialiserade på sällsynta sjukdomar. Det är främst, vad jag har förstått, inflammatoriska och genetiska. Bolaget har ett börsvärde på 91 miljarder kronor. Där har vi senaste Q4 för Sobi. Varför är Sobi så intressant i detta konjunkturläge, skulle du säga?
Ja, det är delvis då för att jag är lite rädd för de här verkstadsbolagen som vi sa, att vi går in i en lite svagare konjunktur för dem. Och Sobi är ju ett bolag som inte alls har med konjunkturen att göra överhuvudtaget. Sen har man gjort lite förvärv, så man står i en lanseringsfas av lite nya läkemedel då, som man ska börja sälja. Så att, jag menar, om allting går här enligt plan, vilket det sällan gör, det kan alltid skifta några kvartal då, så kan man ju se någon form av nästan en vinstdubbling här på några års sikt.
Mm. Där har vi grafen för Sobi också. Den kan ticka på uppåt. Men då ska vi säga att till känsliga tittare, den kan också ticka på svagt neråt om allt inte skulle gå enligt plan. Storsäljare då, som heter Alokta och Alprolix. Det är läkemedel framförallt mot blodsjukdomar. Är det här liksom, genererar det ett stabilt bra kassaflöde för Sobi?
Ja, det här är deras claim to fame, om man skulle säga det svåra, mot blödarsjuka. Mm. Sen så har man ju då Synagis som är mot RS-virus i USA, som är det gamla läkemedlet. Nu har man ju Befortis som man har lanserat med Sanofi då, som man får licensintäkter från USA. Och sen står man inför lanseringen av Vonjo som kommer från ett bolag man köpte förra året. Mm-hmm. Så att det finns ganska mycket nytt här. Om vi backar bandet 5 år så var det ju blödarsjuka som man helt och hållet, alltså det var nästan 100% som man förknippade Sobi med. Men man har ju breddat sig rejält här. Det var ju ett uppköpsförsök tidigare då som blockerades av Astra, säger man. Vi vet inte riktigt. Det är aldrig bekräftat, men så var det nog säkert. Mm.
Och nu sitter man lugnt i båten med Investor som storägare. Om vi ska återkoppla det här till det generella, vi ska strax runda av. Jag vet att ni hatar såna här frågor, men jag ställer dem ändå. Efter alla dessa Q1-or, Niklas, var står Stockholmsbörsen då? Upp eller ner? Hur många procent?
Jag tror vi står där vi står nu i princip.
Intressant. Lars-Erik, vad säger du?
Jag tror att det kan bli en liten besvikelse här av Q1-orna, faktiskt. Mm. Jag säger inte att det behöver inte bli jättedramatiska fall, för jag ser inte den typen av kraschproblematik, men att det blir en liten besvikelse ändå.
Mm. Min känsla är att Q4-orna var väldigt mycket som förväntat. Q1-orna nu, det har inte varit så mycket liksom vinstvarningar varken på upp- eller nedsidan. Q4-orna var rätt förutsägbara. Det känns som att estimaten och förväntningarna ligger ganska mycket tycker generellt sett att de borde ligga, så levererar bolagen i linje med det, så tror jag vi kommer sitta här om en månad och vara lite nervösa för att det borde ju komma någon liten sättning här, även om saker och ting ser hyggliga ut framöver. Men det jag vill indikera är att jag tycker inte att bågen är så där jättespänd åt något håll. Ja, det har gått upp, så möjligen det. Men å andra sidan, så på 1-2 års sikt så är vi ganska optimistiska om börsen. Så småningom ska vi ju snett uppåt höger, men det brukar ju vara en rätt sågtandad utveckling normalt sett.
Ingen större dramatik de närmaste veckorna alltså?
Berömda sista ordet.
Om jag tolkar dig rätt. Jag tycker det är intressant. Lars-Erik, du har ju, du menar att vi trots vårsol och knoppar som brister går in i en lite surare period här nu. Mm. Och vi har tagit fram utifrån dina siffror. Du har suttit på din kammare och räknat lite. Och har våra grafiker ordnat en fin bild av detta. Nämligen i genomsnittet då, de senaste 25 åren, så är det faktiskt så att under vintern så har börsen gått på plus i genomsnitt och sommarhalvåret i genomsnitt gått minus. Varför är det på detta viset?
Det är vintersport.
Det är vintersport, och det här är det klassiska säsongsmönstret man alltid pratar om. Varför? Ja, det finns många förklaringar. Mm. Man brukar ju säga att någonstans där i september, om det brister på hela året, så spricker ju estimaten där.
Mm.
Och då liksom går det ner. Sen när det har skett, då är det klart.
Mm.
Och sen kan man hämta sig, och så börjar ett nytt år, så är man mer optimistisk då. Men 11,5% brukar det gå i vinterhalvåret. I år har vi gått 20.
Ja, men precis. Och samtidigt är det väldigt svårt, för tar man det här säsongsmönstret och tänker sig att ja, men det här är ju lätt, då gör jag så att jag säljer i maj och ja, men liksom, jag följer det här, då har du år där det inte stämmer alls, så då går du borta och får sparken ändå liksom. Så att det blir på något vis, när man tittar i backspegeln så ser det ofta ut så här, då är det så också att det är lite grann krattigt i manegen för någon typ av sättning här framåt sommaren. Men det är alltid svårt som investerare, som förvaltare, att om du har ändå en grundsyn som ser hygglig ut, att försöka liksom, satsa på en säsongseffekt som går emot din fundamentala vy. Det gör ont i kroppen om man skalar ner sin exponering och kurserna fortsätter upp, vilket du egentligen tycker att de borde göra. Men, ja.
Ett snitt.
Jag har i alla fall författat en liten devis utifrån ditt snitt. Det är att man ska köpa till äpplena och sälja till nässlorna. Jag tycker den är väldigt begåvad, och jag tänker att vi avslutar med den. Först vill jag säga tack Lars-Erik Lundgren och Niklas Wellfelt för att ni var med här bägge två. Se oss igen på måndag. Då är vi tillbaka samma tid, samma kanal. Till dess, ha en trevlig helg. Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.